Välkommen till Pratbart, motivation.se:s ledarskapspodd för nyfikna ledare. Jag heter Per Winblad och är chefredaktör på motivation.se. Tillsammans med våra expertskribenter Maria Lani och Helena Timander bjuder vi er på en serie av samtal om ledarskap, hållbarhet, kultur och värderingsfrågor. Maria och Helena driver Vision Takeoff och jobbar dagligen med värderingsarbete och analyser av företagskultur och anlitas både som föreläsare och workshopsledare inom området. Tillsammans har de skrivit boken Lycklig lönsamhet och är sedan sommaren 2013 expertskribenter inom värderingar och företagskultur hos oss.
Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Pratbart som är tillbaka. Och idag så sitter jag, Marie Alani, och min kollega Helena Timander tillsammans med en väldigt spännande person, Said Esmailzadeh. Välkommen. Du ska få berätta mer själv om vem du är och din bakgrund. Men allra först tänkte jag berätta för våra lyssnare vad dagens tema är. Vi kommer att prata om innovation ur lite olika perspektiv. Det är ju ett riktigt buzzword. Det känns som att alla bolag pratar om innovation. Alla politiker pratar om innovation. Svenskt näringsliv pratar om innovation. Det finns nästan ingen branschorganisation som inte pratar om innovation. Men vad betyder det egentligen? Vad innebär det för vardagen på företag? Det är något vi ska prata om och vrida och vända på. Och till vår hjälp har vi då superentreprenören Said som ska hjälpa till och vrida och vända lite grann och berätta om hans resa i sina bolag. Mm. Men du kan väl börja med att presentera lite vem du är som person.
Ja, jag kommer från Iran ursprungligen. Så jag föddes i Teheran några år innan revolutionen. Och det var en ganska tumultartad period. Jag tycker lite grann nu när vi ska prata om innovationer och så. Jag tycker att både när det gäller innovationer och att bygga företag och livet i största allmänhet så är det väldigt mycket omständigheter som man inte har tänkt sig som tar en dit det tar. Jag sitter här nu i Stockholm många år senare och det var inte alls på något sätt planerat, tror jag, utan det är olika omständigheter som har tagit mig hit. Och väldigt mycket är det att försöka att ta vara på de omständigheterna. Oavsett vad de är, snarare än att försöka planera och exekvera genom olika planer. Så från Teheran efter revolutionen så mina föräldrar, de var politiskt aktiva och vi fick vara gömda ett par år. Och därefter så flydde vi över bergen till Turkiet. Och från Turkiet så skulle vi egentligen inte till Sverige, utan vi skulle till Paris, Frankrike. För mamma och pappa, de hade vänner i Frankrike. Och vi var ju tvungna att ordna med förfalskade dokument. Och när vi försökte skaffa oss det så av någon anledning så gick det inte att ordna det till Frankrike. Men däremot så gick det bra att få falsk visum till Sverige. Så att på den vägen så...
Det var ju spännande.
Så hamnade vi i Sverige och så småningom så vi hamnade i... Först bodde vi i Flen några månader och sen blev det Husby. Och jag växte upp i Husby och jag bodde där tills jag började på universitetet.
Spännande.
Och det är lite grann, vårt företag heter ju Serendipity. Mm. Och Serendipity är en lite lyckosam slump. Och jag tycker att det är väldigt mycket som sagt var, livet, affärer, företagsbyggande, innovationer, så är det mycket serendipiteter som driver.
Mm. Jag brukar... Är det så ni valde namnet?
Ja, det var så vi valde namnet. Ja. Så... Ja, det finns ju en massa upptäckter som är rena serendipiteter. Mm. Allt ifrån antibiotika till Viagra till Västerbottenost och om man tar till exempel antibiotika, så Alexander Fleming, han hade ju sina petriskålar med olika bakterieodlingar. Och så är han iväg och kommer tillbaka, så ser han att han har fått mögelangrepp på någon av de här. Och han upptäcker då att det har gjort att bakterierna har dött. Och då får han den här idén. Så han får den här idén då om att det här kanske är något ämne som dödar bakterier. Det kan vara intressant. Mm. Men jag är helt övertygad om att det var forskare innan honom med bakterieodlingar som också fick mögelangrepp på sina bakterier, men aldrig tänkte tanken. Utan de såg det snarare som att det var ett misslyckat experiment som de hade gjort då. Så att jag tror det är väldigt mycket att man hamnar i olika situationer, och så gäller det att försöka se vad man kan göra av det, snarare än att hela tiden försöka driva dit man hade planerat från början.
Det låter som det handlar väldigt mycket om mental inställning. Vad jag har för inställning till den situation jag befinner mig i och de förutsättningar som finns i den situationen.
Mm. Mm. Jag tycker jag vet att precis som du och Helena har drivit verksamhet tillsammans här och skrivit bok tillsammans i olika projekt, så har du också en partner som har varit väldigt betydelsefull för dig för Serendipity också, Ashkan Poya. Kan inte du berätta lite grann om er relation, er bakgrund och också vad Serendipity Innovation gör för någonting? Vad det är för olika? För ni har ganska många bolag, över 15 bolag totalt, och ni har varit extremt framgångsrika. Vi värderar till över 4 miljarder ungefär. Mm. Berätta lite grann vad det är. Vad gör Serendipity? Vad är det för innovation ni håller på med på dagarna?
Ja, nej, det är ju lite roligt, för jag har en lite annorlunda bakgrund. Jag är ju kemist. Så jag pluggade kemi på Stockholms universitet. Och jag disputerade år 2000. Och så småningom så kom jag in på det här med företagsbyggande. Och det var ju lite grann... Det i sig var också en slump. För det var en ugn som jag använde med en smälta. Väldigt höga temperaturer, 1800 grader. Och den här ugnen, den gick sönder mitt i natten. Så att jag fick en väldigt snabb nedkylning. Och det material som bildades då råkade bli världens hårdaste glas. Och det väckte också en tanke. Och då tog jag kontakt med Ashkan som barndomsvän till mig. Vi har känt varandra hela livet. Vi har varit barndomsvänner och vi har gått lite olika vägar i livet. Så att jag blev den här naturvetarnörden och han pluggade ekonomi. Och han har nog hela sitt liv varit den här mer affärsmässiga personen. Så att jag ringde honom och så... Han tyckte det var intressant och vi träffades och vi satte igång och försökte se om det här kan vara någonting och göra något med. Och det blev startet till vårt första företag som heter Diamorph. Och vi äger fortfarande det bolaget. Och där tillverkar vi en mängd olika material och olika komponenter. Vi gör allt ifrån bromsskivor till McLaren sportbilar. Mm-hmm. Vi gör olika typer av komponenter för brandskydd, passive fire protection material. Så att alla rör som går mellan olika rum eller armaturer i tak och så. Så att om det börjar brinna så har vi ett material som expanderar väldigt snabbt och ser till så att det tätar så att elden inte sprider sig mellan olika rum. Det användes bland annat till OS-byn i London när de skulle bygga där. Mm. Så olika typer av avancerade material. Mm. Och på den vägen så kom vi in då på just det här med innovationer, nya produkter och hur man utvecklar nya produkter och så. Och så småningom så var det andra kollegor, vänner till mig på universitetet som tog kontakt med oss och hade idéer och de ville också utveckla det till nya produkter och så blev det fler företag helt enkelt. Mm. Och så småningom så utvecklades det där till en hel portfölj. Mm. Så att numera så är det, som du nämnde då, 15-talet bolag. Vi gör implantat för broskskador, förslitningar i leder. Vi har ett bolag som kateter för att behandla patienter som har drabbats av hjärnblödning. Vi har företag som jobbar med läkemedel för hundar och katter. På senare år så har vi intresserat oss väldigt mycket för just husdjur och hundar och katter. Vi köpte en verksamhet i Finland nyligen som gör naturlig mat, oprocessad mat till hundar och katter. Så att det är torkad kycklinghjärtan och det är lite så här. Och det är ett intressant fenomen att det har växt till sig där man tänker så mycket på sina husdjur och man har en helt annan relation till husdjuren som jämfört med vad man hade för kanske 20 år sedan eller 30 år sedan.
Hur kommer det sig att ni engagerar er? Är det en serendipity? Är det en lycklig slump? Eller finns det ett personligt engagemang för djur?
Nej, jag tror det är nog en kombination. Mm. Jag älskar djur själv.
Ja.
Jag har 4 katter. Mm. och vi har funderat faktiskt på att skaffa hund och lite annat också. Mm. Men, jag gillar djur och jag har alltid gillat djur. Men det är mer än, det är lite slump att jag kom in på det. Vi investerade i en verksamhet, ett företag som utvecklade läkemedel för att förebygga allergi. Det var egentligen så det började. Mm. Mm. Och vi försöker egentligen, det enda vi inte gör det är just läkemedelsutveckling normalt. Vi jobbar med allt annat. Nya material, miljöteknik, bioteknik. Men just läkemedelsutveckling är väldigt... Det är väldigt binärt framför allt. Att antingen funkar det så eller så funkar det inte. Och det tilltalade inte oss så jättemycket. Men så började vi tänka att det här kanske är någonting för hur det är på djurmarknaden och veterinärmedicin. Och när vi tittade på det så upptäckte vi att det är väldigt stort problem med just allergier för djur. Mm. Så att jag tror var femte veterinärbesök i Sverige är allergirelaterat.
Mm. Intressant.
Mm. Det är enskilt största åkomman så att säga, som jag har förstått.
Mm. Jag tänker, ni har ju så mycket spännande, låter det som, banbrytande forskning som ni på något sätt gör företag av. Och med entreprenörskapet skapar framgångsrika bolag utifrån väldigt avancerade grejer och verkligen nyskapande produkter.
Mm.
Och då tänker jag lite grann på svensk industri och alla dessa stora gamla bolag som vi har i Sverige som traditionellt sett i över 100 år har varit väldigt framgångsrika. Där man nu är lite nervös på många företag. Hur ska det gå? Hur ska vi inte bli omsprungna av omvärlden? Det går så väldigt fort i andra länder. Mm. Just när man pratar innovation och att förnya och skapa nya produkter. Vad är dina tankar kring det? Hur ska man som ett gammalt bolag men kanske inte en helt ny banbrytande produkt och kanske man är en stor koloss som gör att man kanske inte är lika snabbfotad heller i sina processer och i hur snabbt man kan få ut någonting för att man är van vid att ha haft ganska långa processer tidigare. Hur ska man tänka som ett större företag när man inte har lika mycket entreprenörskapsanda kvar kanske som man har när man är lite mindre på det sättet som ni har varit i de här olika bolagen?
Det är väldigt svårt för mig att relatera till det. Men jag tror att för oss så har det varit i alla fall väldigt mycket att vi försöker att inte definiera vår verksamhet allt för snävt och allt för hårda ramar. Så Ashkan, min partner, han brukar säga att det finns ingenting som säger att Volvo ska fortsätta producera lastbilar bara för att de alltid har gjort det. Det har Apple har alltid gjort datorer. Och det finns att gå från datorer till en helt ny marknad med mobiltelefoner och slå sig in där. Var lite oväntat. Nu läste jag att de håller på att ska börja producera bilar. Så jag tror att det är en viktig komponent att inte definiera allt för snävt att vi är lastbilstillverkare. Utan man är vad man är. Det låter lite flummigt men jag tycker att det är lite grann det är. Man får helt enkelt titta på vad det är för resurser som vi har, vad det är för kompetens som vi har, vad det är för behov som finns ute i världen. Och så får man matcha det och utveckla saker. Så att,
är det viktigt att ha ska man säga, en kultur, en företagskultur som främjar just experiment, som mindset, att man vågar experimentera och vågar misslyckas?
Misslyckanden är ju väldigt viktigt. Vi misslyckas så mycket i vår verksamhet så att vi måste nästan systematisera misslyckandena. Så att vi kan ta hand om det och det gör vi hela tiden. Och just att kunna misslyckas, det viktiga är bara att man har processer så att man lär sig av misslyckandena så att man inte begår samma misstag hela tiden. Och att det inte är misslyckanden som knäcker en. Utan får göra det under någorlunda kontrollerade former så gott det går. Då. Så att, men det är väldigt viktigt att kunna ha hög tolerans för misslyckanden. Finns ingen som lyckas första gången så att säga. Så bakom lyckad resa så är det många misslyckanden innan man kommer dit.
Vi var och lyssnade för ett tag sedan på Maria Elmqvist som är forskare på Chalmers kring innovation. Och hon har forskat mycket kring öppen innovation som tema. Och då så sa hon en intressant grej att det finns en paradox i svensk näringsliv. Å ena sidan så är vi ett av världens mest kreativa länder utifrån hur mycket pengar vi satsar på forskning och utveckling. Och att vi tycker det är viktigt och det är lätt att starta och utveckla bolag. Å ena sidan. Å andra sidan så är vi inte alls särskilt innovativa som land, det vill säga nytänkande. Utan vi kanske är duktiga på att utveckla men inte att innovera. Och hennes tes var att vi har liksom vi har effektiviserat våra bolag så till den milda grad. Och att lean-tänket på något vis har varit lika bra som det har varit för vår effektivitet och produktivitet. lika dåligt har det varit för våran innovativa förmåga. För att man kan inte processifiera innovation. Och att det handlar, precis som du har sagt nu flera gånger, väldigt mycket om mindset. Inställning. Att kanske se misslyckanden som en tillgång. Vad tänker du kring det?
Jag tycker att man kan... jag tycker man kan ha processer för både ta fram nya innovationer och bygga nya företag. Och det är inte konstigare än att bygga någonting annat. Utan det är systematiskt strukturerat arbete som ligger bakom. Och det går att göra det. Och det går att göra det om och om igen. Det är inte en slump att företag som Apple har gjort det om och om igen. Inte att de bara råkade. Utan det, och det tror jag är en myt att innovationer, och det är en myt som man ska slå hål på, att innovationer skulle vara något genidrag bara, att man, utan det är systematiskt arbete. Och det finns processer för att göra det. Det finns många olika typer av processer att göra, så det finns inte en. Det finns inte någon patentlösning på det. Jag kan hålla med om att det är en inställningsfråga till den grad att vi har nog i Sverige. Sverige är ju alla de här industrierna, LM Ericsson och ASEA och SKF och Volvo. Alla de grundades för 100 år sedan ungefär. Och det var en era där det var väldigt mycket entreprenörsanda. Sen har det varit 100 år där det har varit staten och storkapitalet som har dominerat. Och jag kommer ihåg när vi började för 10 år sedan vår resa med att bygga företag. Så var det nästan lite suspekt. Så att det har hänt väldigt mycket bara de senaste 10 åren. Nu är det väldigt fint att vara entreprenör. Det har ändrats väldigt mycket, och det är som du säger en inställningsfråga. Och den inställningen tror jag har ändrats väldigt mycket till fördel för entreprenörskap.
Det tror jag med. Alltså det känner ju vi också av. Att det finns en annan inställning och en annan nyfikenhet. På det, men det är en reflektion jag också har gjort. Jag är också akademiker, jag har också pluggat på universitetet i flera omgångar. Och jag har i princip ingen av mina gamla kurser som är entreprenörer. Nej. De sitter på höga positioner i bolag, men de är inte entreprenörer. Och det var ingenting som överhuvudtaget togs upp under utbildningen som en möjlig väg eller en bra väg. Eller vad man ska säga. Eller det var inte ens ett ämne.
Nej, exakt.
Och då har jag ändå studerat ekonomi och strategi och business.
Men nu finns det ju... Det finns inte någon universitet som inte har någon entreprenörskapsutbildning.
Det är centralt om man läser management och olika... Men jag tänker också att det är en intressant reflektion det här med liksom historiskt hur det sett ut i Sverige. Jag tänker mycket att efterkrigstiden och framåt i Sverige, vi hade ju turen nog att inte vara så involverade i kriget, andra världskriget. Och det gjorde ju att vår infrastruktur var bra jämfört med många andra länder. Så vi hade inte väldigt mycket problem i jämförelse med resten av Europa. Och det gjorde att Sverige blev ju Europas leverantör helt plötsligt. Och då var det ju bara att sit back fat and happy lite grann och ta emot order. Nu ser det ju inte ut så. Och du har inte gjort det på 20-30 år kanske. Nu är det helt andra... En helt annan omvärld som vi som land och som företag i Sverige måste på något sätt kunna hantera och vara mer proaktiva. Och där tror jag att entreprenörskap och innovation, definitivt ett mindset som vi har pratat om och så vidare, att det blir avgörande. Men jag tänker också att det kräver ju faktiskt ganska stort mod hos ledare inom näringslivet att våga göra den förändringen själva. Och att experimentera, att våga misslyckas, det du pratar om också. Att liksom nästan systematisera misslyckanden för att man ska kunna hitta de där briljanta misslyckanden som faktiskt blir en jättebra produkt eller tjänst till slut. Vad tänker du kring ledarskapsfrågan när man pratar innovation och att skapa den typen av kultur på företag? Mm. Att våga, att ha det modet. Hur viktiga är ledare?
Det är ju helt avgörande. Mm. Så att finns ju inte... Det är ju det som gör hela företaget. Det är ju vem det är som leder företaget. Och vad det är för kultur som man sätter. Och det är klart att det är väldigt svårt att ändra kulturen i en koloss med tiotusentals anställda. Än att ändra i mindre företag. Men så ledarskap är väldigt viktigt. Det är helt avgörande. Men jag tror att vi... Jag älskar ju Stockholm av många skäl, men inte minst för att det är en så, vi är väldigt öppna till att ta till oss nya saker. Mm. Finns en hög grad av just nytänkande och att ja, acceptera olikheter och så vidare. Så att, och nu lever vi i en era där vi har mängd väldigt häftiga företag som har kommit från Sverige, och det är Spotify och det är Klarna och Izettle och det, så att jag läste någonstans att Forbes hade en artikel där de hade rankat olika centrala hubbar i världen som de ansåg vara mest produktiva när det gäller nya teknologier och nya innovationer. Och Sverige hamnade på nummer 2 efter Silicon Valley. Mm. Men jag tror att vi för att lyckas skapa nya industrier, så måste vi attrahera och dra hit mer talanger, fler entreprenörer, mer riskvilliga investerare. Och det har vi inte haft på samma sätt tidigare i Sverige. Och vi lever i en värld där alla dras ju till exempel Silicon Valley. Och USA har lyckats väldigt bra med det här med att sälja in The American Dream. Mm. Men faktum är att det är betydligt enklare att göra The American Dream i Sverige än det är att göra det i USA. Mm. Det är mycket enklare att bygga någonting i Sverige. Det är inte så att vi, jag menar, i USA kan det vara att det är ett faktum att det är folk som försöker kanske bygga företag, går åt helvete, så helt plötsligt så står de utan hem och...
Det finns ingen skyddsnät, det finns ingen som tar hand om dem.
Nej. Så att, så förutsättningarna för att vara entreprenör i Sverige, de är väldigt bra. Infrastruktur, ingen korruption, det är många parametrar. Så, men vi måste vara duktigare på att marknadsföra The Swedish Dream.
Jag tänker på det här med ledarskap igen och lite ett generationsskifte som någonstans är på gång ute i näringslivet. Att det känns ju lite hoppfullt om man tittar på många av de företag som du nämner också, Spotify, Klarna och så vidare. Det är ju rätt unga personer som har dragit igång de bolagen och det är rätt unga ledare i de organisationer generellt sett. Och där man också står inför en ganska stor problematik att man inte kan hitta människor. Man växer så snabbt, man har möjlighet, man får investera och så vidare, så att man kan inte rekrytera snabbt nog. Man måste liksom importera talangen och det går inte tillräckligt fort. Har du några tankar kring någon form av paradigmskifte, generationsskifte som är en del av det, men också kanske en annan öppenhet för att låna från andra kulturer, att låna från olika branscher till sin egen och så vidare.
Jag hoppas ju det. Jag tror det är väl någonting som vi är väl sämre på i Sverige. Kommer man till USA, bosätter sig bosätter sig i USA så är man första generationens amerikan och sen så blir man andra generationens amerikan och sen blir man tredje generationens amerikan. I Sverige så är man första generationens invandrare och andra generationens invandrare och tredje generationens invandrare. Och jag tror att det på så sätt så är det ett samhälle som är ganska slutet. Även om det är okej och jag accepterar att det kommer folk från olika länder och så är det väldigt svårt att komma in i det svenska samhället. Mm. För mig har det varit annorlunda, tror jag, för att jag växte upp i Sverige. Så att så det är de här mjuka värdena, att kunna dansa små grodorna runt midsommarstången och
ja, precis.
Sjunga snapsvisor, konstigt nog, som gör att man integreras i samhället i Sverige.
Att man förstår de här spelreglerna som kanske som inte är uttalade men som är otroligt viktiga någonstans.
Absolut. Jag tänker också att min reflektion, som också har en liten mångkulturell bakgrund, är att man, när man kanske kommer utifrån eller har haft en möjlighet att redan hemifrån ha olika kulturer med sig eller rest mycket som många gör nu definitivt och pluggar utomlands och så vidare, att man rätt snabbt kommer fram till att människor har ju mycket mer gemensamt oberoende av vad det är för kultur eller religion eller vad man nu har för någonting som man kanske först ser skiljer oss åt. Så har vi egentligen mycket mer gemensamt och att dra nytta av den kraften. Att de flesta människor i världen vill ju ungefär samma sak.
Ja, precis.
Och har ungefär snarlika drivkrafter. Mm. Och man kan öppna den kranen och få den att forsa på något sätt. Och det hänger ju väldigt mycket ihop med innovation och entreprenörskap, tänker jag också. Att hitta den gemensamma faktorn och de värderingarna som alla kan skriva under på. Och låta det vara en motor istället framåt. Mm. Mm. Både internt på företag eller inom organisationen, men i hela samhället i stort.
Absolut.
Och där behöver man väl en öppenhet, precis som du är inne på, liksom att våga släppa lite grann kanske också.
Ja, det är återigen, det är väldigt mycket om mindset, att vi behöver dels vara medvetna om vad det är för mindset vi har, eller för mental tankesätt. Och sen kan vi förändra det. En annan fråga som jag själv har gått och funderat lite över, som jag är nyfiken på vad ni båda tänker kring när det gäller innovation. Kan och bör alla företag vara innovativa? Är det någonting som alla, är det bra för alla?
Jag skulle säga ja på båda frågorna. Så jag tror att alla kan vara innovativa. Mm. Och jag tror att alla bör vara det.
Mm. Hur menar du väl liksom? Utveckla?
Nej, på något sätt så det kanske är mer en filosofisk inställning. Men jag ser att det är ju så världen utvecklas. Mm. Det är genom att förändra oss själva, förändra vår omgivning. Bygga nya saker, och det är ju innovationer som har tagit oss hit. Mm. Och det är innovationer alltifrån, oavsett om det är läkemedel eller om det är mobiltelefoner eller podcast. Så allt är ju, det är förändringen i världen. Och jag tror att om man inte hänger med i det, och om man inte är en del av det, om man inte bidrar till det, så tror jag att ens existensberättigande...
då kommer man försvinna.
Ja. Så.
Jag tänker att innovation handlar ju mer än att skapa nya produkter och tjänster. Det tror jag att många förknippar med innovation, att man ska skapa helt nya saker som inte finns. Men jag tänker att... liksom prototyper av idéer och tankar. Det handlar ju mer om mindset då. Och det är ju jätteviktigt för alla företag. Det är ju precis som du säger, Said, att det är ju liksom ren överlevnad någonstans faktiskt. Att om man ska vara ett hållbart företag, då måste du ju våga testa åtminstone nya tankar och nya idéer och utmana dem. Och liksom tänka prototyper, fast kanske på någon tankenivå, ja, till en början i alla fall.
Det är lätt att glida in på nya teknologier när man pratar om innovationer. Mm. Men det handlar inte alls om det, utan det är en del av hur man kan vara innovativ och ta fram nya saker. Men om man tittar på IKEA till exempel. Mm. Det som är, vem hade kunnat föreställa sig att ett av världens största företag skulle byggas på billiga möbler som du själv får skruva ihop hemma.
Nej, verkligen inte.
Utan det är liksom logistiska innovationer som har lett till det. Och ja. Det är inga tekniska lösningar på så sätt, utan det är en massa annat runt omkring.
Innovation kanske är på så otroligt många olika plan. Och när vi...
Och jag tycker att jag tycker att det är precis lika värdefullt.
Ja.
Som att ta fram någon medicin mot cancer. Mm. Tänk hur många människor i världen som har haft så mycket glädje av att kunna ha schyssta, snygga möbler hemma, ha råd med det och så vidare. Så att det har liksom förändrat världen väldigt mycket.
Mm. Det har definitivt påverkat det svenska samhället, skulle jag vilja säga. Mm. Det har det definitivt gjort. Mm. Jag tänkte på förändring, hur förändringsprocesser ser ut överhuvudtaget. Och då måste man både titta på det strukturella, processer, hur saker och ting går till, liksom, metodiken. Men också det vi har varit inne på så många gånger nu, vad som sker i människors huvuden. Och då kan vi prata om kultur.
Mm.
Och kanske den största utmaningen för de stora kolosserna, de som har funnits länge, är just kulturen.
Mm.
Att ändra sin egen inställning och sitt sätt att tänka kring innovation. För det är klart att i vilket bolag som helst skulle kunna införa någon form av innovationsprocess, en metodik för så här gör vi. Men om man redan från början har inställningen att vi är inte innovativa, vi håller inte på med det, utan vi har alltid gjort såna här glas och de har alltid sett ut på det här sättet, just. Och det ska de fortsätta göra, för det har varit vår framgång. Den dag man ändrar inställning och tänker att men, vi kanske ska göra dukar.
Exakt.
Det kanske var det som var vår grej. Det är då det händer saker. Mm. Och de måste ske parallellt. Strukturen och kulturen måste förändras parallellt. Så det var min spontana tanke.
Ja, men så är det.
Ska börja avrunda här vårt spännande samtal. Här ska man kunna sitta hur länge som helst och prata med dig, Said. Tack jättemycket för att du var med oss idag och berättade både om dig själv och dina bolag och dina tankar kring innovation generellt. Det var jättespännande att få höra dig. Tack till alla våra lyssnare som varit med oss idag. Vi
tack
hörs snart igen.
Tack.
Tack så mycket.